Några av er kanske vet att jag har köpt en båt, en segelbåt. Jag skrev om det i ett sommarbrev som jag skickade ut till församlingen. Och sen jag köpte den här båten så har jag lyckats tappa bort båtnyckeln. När jag var ute och gick en pilgrimsvandring med kyrkan ute på Drottningholm. Men på ett mirakulöst sätt så kom nyckeln till båten tillbaka. Och när vi sen kunde använda båten för att vi hade hittat nyckeln första turen så pajade motorn. Så det har inte gått så bra för det här med båten. Och jag lovar att jag inte ska bli en sån predikant som bara pratar om båtar. Men jag har upptäckt att det finns väldigt mycket likheter med ett kristet liv och just båtlivet. Exempelvis att befinna sig i en storm. Eller att också få vila vid lugna vatten. Och den här veckan så har det hänt nya saker med båten. I tisdags när jag kom hem ifrån jobbet så möter jag Tim, min man, och han är uppgiven. Och då berättar han att han har fått ett samtal ifrån medlemsansvarig i våran båtklubb. Och att han har varit jättearg, att vi kanske kommer bli utslängda ifrån båtklubben. Och jag liksom har nära till så här katastroftankar, så jag tänker, oj vad har hänt nu när vi ska bli utslängda? Har våran båt sprängts eller har vi läckt ut olja i hela hamnen? Eller varför ska vi bli utslängda ifrån båtklubben? Och så berättar Tim att han har blivit utskälld, att vi är dumma i huvudet och han hade svårt i Tim och så vidare. Och det verkar som att den här medlemsansvarige är en OV-personlighet för er som känner till det här begreppet. Tim hade tidigare mejlat medlemsansvarig och frågat om vi skulle kunna få en till nyckel till hamnen. För vi delar båten med en vän och det skulle vara enklare om vi hade två nycklar istället för en. Och då blev medlemsansvarig jättearg för att vi har ju då lånat ut nyckeln till vår vän som har använt båten. Och det står i stadgarna att så får man inte göra. Det är bara medlemmar som får vara inne i hamnen. Och han var rasande på oss. Tim la sig platt och bad om ursäkt. Oj, förlåt. Vi har ju inte haft koll på vad som har stått i stadgarna eftersom vi har lånat ut. Vi har gjort fel. Men det hjälpte inte. Han var jättearg och skulle ringa till de andra i styrelsen och se till att vi får lämna. Det vi hade gjort, det var som oförlåtligt. Vi ska ut ur båtklubben. Och det här var ju inget roligt för oss. Det känns riktigt segt och obehagligt när någon är så arg på en. Och vi har gjort fel, absolut. Men det fick mig att tänka på i vilka sammanhang som jag finns i. Och att det är rätt förlåtande sammanhang som jag finns i. Och jag funderar, tänk den familj, kyrka eller klubb där man aldrig får göra fel. Vill man ens vara med där? Platsar man ens där? Den som är utan synd får kasta första stenen, sa Jesus en gång. Det var en kvinna som hade varit otrogen och fariseerna, de skriftlärda, ville stena henne. Men det slutade med att alla går därifrån. Ingen vill kasta den första stenen. I berättelsen som Helene precis har läst så möter vi de här skriftlärda fariseerna och de vill sätta dit Jesus. Och de var i luven på varann ganska ofta, fariseerna och Jesus. Och det här är kapitel 2 i Markus, men det är fjärde gången redan som Jesus är i konfrontation med fariseerna. Första gången är att de är irriterade på Jesus för att Jesus förlåter synder. Han hade helat en lam man i Kafarnaum och sagt, dina synder är dig förlåtna. Andra gången hade Jesus umgåtts med en person som de inte tyckte att han borde umgås med. Tullindrivaren Levi. Han var en person som de tyckte levde i synd och Jesus borde inte umgås med honom. Och tredje gången var att Jesus inte fastade när han borde. Och sen fjärde gången vår text som vi har läst idag. Om när Jesus och hans lärjungar plockar ax på sabbaten. Och när man läser texten är det lätt att bli frustrerad. Man känner liksom, fariseer och skriftlärda, chilla lite. Det är som en hel grupp med små oves som liksom går och letar fel och ska hitta någonting att kritisera Jesus för. Eller kanske en oombedd granskningsnämnd som vill sätta dit honom. Men fariserna har ett lite oförtjänt dåligt rykte bland oss kristna. Just för att de kritiserade Jesus. Och ja, de var paragrafryttare och ibland riktigt hjärtlösa att de satte lagen före människor. Men fariseernas önskan och deras bön var att få följa Gud helhjärtat. Och bland fariseerna fanns personer som var överlåtna, ödmjuka, visa och heliga. Men som i många grupper så fanns det rötägg och de kan ju förstöra för en hel grupp. Och det känner vi ju igen. Fariserna, vilka var de då? Jo, de var en politisk och en religiös grupp som ville att man som jude skulle följa lagen. Gud hade gett dem lagen och den skulle följas. Man var väldigt hängivna och nitiska i sin religionsutövning, skulle man kunna säga. Och Jesus och lärjungar, de plockar ax och de gör det på sabbaten. Det är helt okej att plocka ax. Det var inget olagligt eller snatteri som de gjorde. Det fick man göra bara man åt det på själva ängen. Man fick inte samla på sig och ta med sig. Då var det stöld. Men om man åt det på plats, då fick man göra det. Det som inte var okej var att det var just på sabbaten. Sabbaten, vilodagen. Det står om det i de 10 budorden. Någonting som Gud själv hade instiftat. Och sabbaten ser judaren idag som helig. Hade det varit någon helt annan person som hade gått där på fältet och plockat sina ax och ätit, så hade nog fariseerna inte brytt sig. Men det var just att det var Jesus. Och Jesus hade fått inflytande. Människor hade börjat lyssna till honom och följa honom. Så de kände nog ett stort behov att just markera mot honom att det här inte var okej. När de konfronterar Jesus så hänvisar han till Gamla testamentet. Till en av Gamla testamentets stora giganter, kung David. Och kung David, han gick in i templet och lät sina män äta av skådebrödet, det som låg längst fram, som på hebreiska kallas leshem och betyder närvarons bröd. Det skulle ligga där i templet längst fram för att påminna om Guds närvaro. Och sen på sabbaten så bytte översteprästerna ut det här brödet och lade dit nytt bröd. Och sen åt de upp det gamla brödet. Och det här var en helig rit. Och så går David in och ger det här heliga brödet till sina män för att de var hungriga. Och nu kommer ett litet sidospår i den här predikan. Men det var en person som påpekade det här för mig i veckan och jag hade aldrig tänkt på det tidigare. Just kring skådebröden. det heliga, det som visar på Guds närvaro. Det går David och hans män in i templet och äter upp. Och visst finns det paralleller till nattvarden. Brödet som ger liv, förhänget som brister i templet i och med Jesu död. Och David som ger brödet som visar på Guds närvaro. Och Jesus som instiftar nattvarden för att vi ska påminnas om hans närvaro. Som att David på ett sätt föregick nattvarden när han åt utav brödet som visade på Guds närvaro där inne i templet. Jag har läst den här texten många gånger och aldrig tänkt på den parallellen. Men tillbaka till där vi var nu. Någon av er som är filosofisk och gillar att fundera, ni kan fortsätta fundera på det här nattvardsspåret, för jag tyckte det var väldigt intressant. Men tillbaka till där vi var, sabbaten. Den är helig. Fråga vilken jude som helst, och Jesus själv, för sabbaten var helig för Jesus och han firar den. Men själva frågan där de är oense, fariseerna och Jesus, det är: hur helig är sabbaten? Jag tänker att båda har rätt. Jesus säger att sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Och han har ju såklart helt rätt. Allt annat vore omänskligt. Nöden har ingen lag. Men samtidigt så tycker jag att det finns någonting friskt i fariseernas önskan av att följa lagen. Gud instiftade vilan och byggde in den i själva skapelsen. På den sjunde dagen så vilade Gud själv. Och i en kultur som värdesätter flexibilitet och tillgänglighet, och att det ofta är ett krav, och där de bästa ställena ska vara öppet dygnet runt och man jämt ska vara nåbar via telefoner och så vidare, så kanske vi skulle må bra av att ibland vara lite mer som fariseerna i detta fall. Att hålla på våra regler och våra gränser. Hur många människor har inte blivit utbrända just på grund av tillgänglighet och flexibilitet? Vilan är inte förhandlingsbar. Det är en del av att vara människa. Och detta är svårt. Grundtanken är ju att sabbaten är en gåva. Och det vet jag själv. Min lediga dag är måndagar. Då har jag lyxen att inte tänka på jobb. Och hör någon av sig då, det är svårt att säga nej. Man vill vara hjälpsam och vill inte se som rigid, ohjälpsam eller otillgänglig. Men tänk på att du har Gud på din sida. Och det mesta kan faktiskt vänta någon dag. Temat för kyrkoåret är ju friheten i Kristus. Och det är ett stort begrepp. Man skulle kunna prata om väldigt många olika saker. Frihet till tro. Religionsfrihet. Frihet att vara den man är. Frihet på många olika sätt. Och påverkade av vår tidsanda så tror jag att friheten ofta ses som rätten att göra vad man vill. Och helst spontant. Och visst, det stämmer att få göra vad man vill. Men jag tror att det bara är sant till hälften. Det är som att vi har glömt bort att ordning och trygghet, att det också är frihet. Ordning och trygghet, det är ju inte att göra vad man vill och helst spontant alla gånger. Att stabila relationer, att ha någonting att ta hand om, att ha något som tar hand om oss. Den goda ordningen där sabbaten är en del. eller en gemenskap. Frihet är att leva i en gemenskap med andra. Och detta kanske låter motsägelsefullt, men utifrån det är frihet också uthållighet, uppoffrande och att vara i ständigt lärande. Frihet handlar alltså både om att vara fri från någonting, något som hämmar eller förtrycker eller binder. Att vara fri från något, men också till någonting. Till gemenskap, ansvar och ordning. Alltså lagar och regler och förhållningssätt. Det är någonting bra, någonting viktigt. Men Jesus uppdrag är inte att komma och upprätthålla allt detta utan att rädda liv. Och Jesus som är Herre över sabbaten väljer denna gång att bryta mot den. Kanske för att påminna fariseerna och oss om vad som faktiskt är viktigast. Nöden har ingen lag. Sabbaten är till för människan och inte människan för sabbaten. Och frågan som jag tycker att du och vi tillsammans ska fundera på handlar just om detta, om frihet. Vad är det vi behöver bli fria från? Och vad behöver vi bli fria till? Bibeln är full av berättelser där Jesus befriar människor. Och jag nämnde en av dem i början, kvinnan som skulle bli stenad av fariseerna. Och det finns många fler. Och Jesus vill att vi ska ha frihet till även idag.